Välkommen till den stora podden här på Tyresös närradio 91,4. Jag som är programledare heter Alexander Nilsson. Avsnitten handlar om gästernas ledarskap och dem som människor. Här får ni lyssnare ett nytt perspektiv i varje avsnitt. Och välkommen till Tyresös närradio 91,4 och den stora podden. Välkommen Andreas till den stora podden. Och jag har faktiskt fått ett citat som jag ska börja med från en av dina spelare.
Aj.
Så citat. Min förhoppning av mitt föräldraskap är att bli så bra på balansen mellan att höja mina barn samtidigt som att ställa krav och pusha. Den balansen är Andreas styrka och jag önskar att jag skulle göra något liknande.
Oh, det där var ju väldigt fint sagt. Mm.
Ted Meyer.
Oj. Den är stor.
Och Ted Meyer började spela efter klart, U19, U16. Alltså väldigt sent han gått fotboll. Och vi satt hemma hos honom och snackade om livet och föräldraskap. Och då bara klickade han ur sig det här. Och då tänkte jag, men det är Andreas nötskal. Och det är också effekten som jag tror att du har fått på många ungdomar som du har haft genom tiden. Och ibland så kan det vara att eller i ens ledarskap. Att man inte vet riktigt vilken typ av spår man sätter. Och det kan vara dåliga och bra spår.
Absolut.
Men i de så där vi, där jag, och så har jag ändå haft erfarenhet med dig i väldigt lång tid.
Mm.
Och när han sa det, och det kändes rakt in i hjärtat. Och jag bara, det är ju Andreas liksom. Och det är också ett bra kvitto på den pedagogik som du har lett.
Ja, det tackar så hemskt mycket för det omdömet. Det känns ju jätteskönt att få höra det. Så att det glädjer mig.
Och du kanske vill berätta om din historia lite grann. Så lyssna för att veta vem du är.
Ja, jag är snart 55. Så att jag är född 1970, så jag är en gammal farbror. Så uppväxt på, vadå, egentligen skolan var ju slutet på 70 och framförallt 80-talet som var den stora delen. Det som formade liksom mig. Och följer man mycket av skolforskningen och gärna den här John Hattie som är lite, har varit populär i många år, så är det ju en större påverkan på ditt ledarskap är din egna skolgång istället för den utbildningen du har haft på lärarhögskolan, eller i mitt fall då när jag gick på idrottshögskolan. Så är det. Så att jag påverkades väldigt mycket av mina lärare, mina fritidsledare, mina ledare inom idrotten. Jag spelade, som vi säger, rundboll och ishockey i början av min karriär. Sen åkte jag till USA på ett utbytesår. De hade ingen av idrotterna, men de hade amerikansk fotboll. Och det tyckte jag var lite coolt. Så jag hoppade med där, men förstod inte så där jättemycket. Men det var där det började för mig. Och det var 1987. Det är ett par år sedan tillbaka. Samma år som du föddes dessutom.
Nästan 86.
86, just det. 86.
Det är inte långt ifrån.
Ja, just det, precis. Du spelade med 87, men det var så, så det var. Får klippa bort det.
Men det blir så. Det var ju inte många 86-er. Det var jag, Christian och Lamin som var 86-er.
Ja.
Så att det är okej att man klassar oss som 87-er.
Ja, det är liksom den årgången sådär. Tillsammans med hela det där gänget. Har ju haft en stor betydelse för mig. Jag har haft många, många bra förebilder. Jag har haft några förebilder som jag tänkte så här, när jag väl började med det här. Alltså att ha ledarroller. Man säger, så var det flera stycken som säger, okej, jag vill inte vara som den där filuren som jag hade kanske som tränare när jag var, för jag gillade inte de här egenskaperna. Jag var ganska tydlig med det. Sen har jag ju anammat saker och ting såklart som jag inte tänker på. Jag är tämligen säker på. Min mamma är pedagog. Det har ju ganska stor betydelse för mig. Jag har haft ett stöd och sen har hon efter. Hon var lågstadielärare, utbildade sig till speciallärare och sen terapeut. Så att liksom hon har liksom hela det spåret. Så, där. Så hon har alltid varit en liksom vägledning för mig också. För min utveckling. Och ja, nej, men tränarkollegor man har och sen så alla fantastiska ungdomar man har liksom. Vi sa det innan vi satte på rekord här att du var ju en av mina spelare då liksom. Men nu är vi ju liksom vuxna så att man har ju varit med ett tag. Jag har ju faktiskt jobbat och haft där kommer elever som du har haft min mamma i skolan. Så jag har haft föräldrar och barn. Det har hänt mer än en gång faktiskt. Mm. Så att, och nu jobbar jag inte här ute längre i kommunen. Men ja, jag har ju haft kollegor som har haft alla, tre generationer också. Liksom. Det är inte så vanligt att man är kanske på samma skola så länge. Och att föräldrar faktiskt, eller alltså, att man bor på samma ställe med samma upptagningsområde. Så det ska ju mycket till kanske. Men lite vanligare tidigare. Så. Men det är väl lite min bakgrund sådär. Och sen efter, när jag kom hem från USA 1988 så spelade jag hockey. Sen så 1990 så startade vi amerikanska fotbollen här ute. Och så gjorde jag 26 år här innan jag klev av och jobbar nu de senaste 9 åren på vårt riksrådsgymnasium. Så att amerikansk fotboll har ju varit i mitt liv liksom i 35 år. Så att, med lite speciella ledarskap. Så man tittar tillbaka på hur jag var i början. Så skäms jag ganska kraftigt. Jag skäms nästan över hur jag var för 5 år sedan. Men jag har läst någonstans att det är ganska sunt. För då har man haft en utveckling. Och jag hoppas att jag fortsätter att utvecklas. För jag tycker att jag tycker ledarskap är häftigt. Och precis som du säger där. Som Ted skrev är att. Vad jag tycker, vad jag känner har ju ganska liten betydelse. Om jag ska hjälpa dig framåt. Jag behöver ju förstå hur du känner och vad du landar i dina tankar. För att kanske knuffa dig lite grann i rätt riktning. Och jag i det här fallet hoppas ju att jag knuffar fler människor i rätt riktning än tvärtom. Men det finns ju säkerligen ett gäng som har blivit knuffade i fel riktning. Och så kan det ju vara. Men utgångspunkten behöver ju alltid vara att jag försöker knuffa utifrån vad jag tror här och nu. Liksom. Men jag är ju såklart färgad av massa saker själv. Liksom.
Tror du att det ligger med din mamma som pedagogisk förebild? Känner du att det är mycket från hennes sida som du har? Liksom? Jag har aldrig upplevt att din ledarskap är så auktoritär. Alltså, du är auktoritär som energi. Men aldrig så här på ett aggressivt sätt. Det har aldrig varit min upplevelse. Mm. Och tror du att det ligger att det är din mamma? Jag vet inte hur, alltså jag har aldrig träffat din mamma.
Nej, ja, men det är en ganska bra observation tror jag. För att det tror jag absolut. Det tror jag absolut. Min pappa var ju österrikare, han gick bort här i höstas. Men från Österrike och jag har ju den här lite så här, hans lite eldigare sida. Den finns ju där någonstans liksom, i genetiken skulle jag tro. Och sen har jag plockat upp saker och ting. Han flyttade ganska tidigt och varit bosatt i Tyskland 45 år av mitt liv och längre, nåväl. Men det gör ju att jag har ju den lite den där liksom hetsigare sidan någonstans ändå liksom. Och det där har min mamma påtalat några gånger när jag tappat lite styrfart liksom.
Jag tror det också är i en sport som amerikansk fotboll, att inte vara eldig är svårt. Alltså det är ju en aggressiv sport som man behöver kunna tända på lampan, som en klok Andreas har sagt.
För många år sedan. Ja, den har jag ju snort såklart från någon annan. Jag läste ett citat, jag gick väl på gymnasiet kanske fortfarande då, i någon hall. Då stod det på någon anslagstavla sådär. För att tända andra så behöver man brinna själv. Mm. Och det där tyckte jag liksom, fasen, det där är ju, det är ju så jag vill vara. Så om jag ska kunna inspirera dig och så är jag mellanmjölk, då kommer du förmodligen inte känna så här. Här ska jag hoppa in i en massa andra människor liksom. Varför ska jag göra det liksom? Lite så. Ja. Utan att det behöver, och jag är ju dessutom på försvaret som är lite mer aggressor så att säga i sporten amerikansk fotboll, så att då behöver man kunna leverera det. Men jag har ju tonat ner väldigt mycket skulle jag vilja påstå.
Genom åren?
Ja, jag blir ju äldre.
Det jag tänker på med din pedagogik när jag växte upp, jag körde ändå offensiven. Det var alltid att du ledde med hela kroppen. Att du alltid fått varit så här som en italienare, en äldre italienare på något sätt.
Ja, och det är spännande. Det kommer från min pappa, 100%. Min bror och jag har inte samma pappa. Men när han har träffat min pappa så har han sagt att det är helt sjukt att vi använder samma typer av gester och när vi pratar och sådär. Och då, jag menar så, jag träffade min pappa kanske 10 veckor under 20 års tid när jag växte upp liksom. Det blev mer sen i vuxen ålder. Men så jag påverkade säkert och plockade upp mycket grejer de få gångerna jag hade liksom förmånen att få träffa honom, tyckte jag. Så det kommer därifrån. Jag var ner och körde ett camp i Bologna, Italien. Och det var coacher från hela Europa och det var jättemånga italienare som var där primärt. Då satt jag med ett par italienare efter campet var klart. Vi var ute och käkade lite pizza och sådär på kvällen och vi satt och diskuterade. Och den här ena killen, han blev helt tyst helt plötsligt. Så han sa, är du helt säker på att du inte är italienare? För du pratar precis som vi gör. Och det tyckte jag var lite roligt liksom. Men jag använder gärna kroppen när jag pratar liksom. Så att det är fler som har gjort den observationen faktiskt.
För det var ju så, ifall man tabbar sig i MKs fotbollsvärlden så kunde man ju kolla på sidolinjen och då såg man ju Andreas. Hela kroppshållningen var ju liksom så här, från ett stort ljus till en osbåge. Då är så här, shit, nu har jag gjort någonting som inte riktigt var rätt.
Attans.
Jag har lärt mig en grej av Christian, som är min tvillingbror, att man inte ska vara arg på någon som inte vet om man gör fel.
Det är otroligt klokt sagt.
Det har jag gjort när jag coachade MKs fotbollsvärlden. Mm. Jag kunde inte skälla ut någon om de inte visste om de gör fel. Men jag, som spelare när jag spelade MKs fotboll, visste inte riktigt alltid vad jag skulle göra. Men jag försökte alltid det bästa jag kunde. Men det, så här, ibland så var det bara så här, man kollade så här, ah, men fan, det här, nu är det inte rätt. Nej. Men man lärde sig ändå, för att det var inte så att du så här, skällde ut den. Utan det var så här, man såg på dig att säga, gjorde jag rätt eller fel? För att du är, alltså i MKs fotboll så är det ändå 11 spelare oftast som ska göra samma sak. Och alla ska kanske till samma punkt. Och då, man, då ser ju du med din erfarenhet vad som inte stämmer i den bilden. Och då som spelare så ser man ju då på sidolinjen. Att, då ser man, för coacherna står på sidolinjen och så tittar man ju snabbt efter ett spel om reaktionen stämmer överens av det man har gjort är bra.
Mm.
Och det sågs ju alltid på dig som ledare.
Ja, och jag tycker att Christian är otroligt klok. För där misstaget jag har gjort många gånger. Jag har ju nu förmånen på jobbet att ha en mentor som vi har. Som hjälper till att coacha oss tränare. Och han har varit med hela resan. Och i början så hade han ganska mycket synpunkter på hur jag gjorde saker och ting. Och det var så roligt för de andra så här, haha, nu ska vi se hur Andreas hanterar det här. Jag tyckte det var otroligt häftigt att äntligen, för jag jobbade 20 år som lärare i grundskolan. Jag hade 3 besök av mina skolledare. Varav 2 var 2 som jag hade bett om komma. Jag hade 1 och liksom, han sa, jag vill redan komma och kolla på en lektion, när passar det. En gång under 20 år. Så att man liksom, man kastas i mitt fall då in ut i idrottshallen och sen så förväntas man liksom hålla en hög kvalitet på en verksamhet. Men det är ingen kvalitetssäkran för 5 öre. Och det där har jag haft synpunkter på hela tiden liksom. Tänk om jag kan göra ett bättre jobb.
Mm.
Tänk om det jag gör inte är, alltså det finns ett bättre sätt att göra på. Och det som är bra med Olle Kvarnmark heter han, otroligt klok farbror som hjälper till. Allting från att han bara går förbi när jag håller en genomgång. Så bara glider han förbi. Så bara, du pratar för mycket. Bara går han. Säg inget mer. Så. Men vi har kommit ganska långt i vår relation. Så jag vet rätt väl vad han menar med det. Just att jag levererar för mycket. Som tränare kan man ju gärna bli. Jag vill förmedla så himla mycket information. Olles hela liksom idé är att less is more.
Förenkla, tydliga och sen utföra.
Exakt. Så kan jag säga några få saker till dig så att du förbättrar vad du än är för någonting. Det kan ju vara när man sitter och har mentorstider eller pratar, har svårt med matematiken. okej, hur ska vi, jag är ingen mattelärare liksom, hur ska jag hjälpa dig att ha rätt förhållande till din approach till matematiken? Eller har du stängt dörren för du tycker att det är svårt och jobbigt och därmed är matte jättetrist och tråkigt? Så då pluggar du ingenting på matten, du söker inte vidare hjälp för det är jobbigt att göra. Mm. Och då blir du inte bättre på matematiken, men jag har inte hittat lösning på grundproblemet liksom. Så att det kan vara många saker, allting från tackningsteknik eller hur man förstår hur man ska spela ett cover 3 eller ja, hur man lär en D-line, men att ha en arsenal av counter moves när man spelar när det är pass rush. Eller, jag tycker det där går igen i hela livet. Liksom. Mm. Ja, och den här lilla knuffningen. Så det jag försöker göra nu är ju det Olle gör med mig.
Mm.
Och det är skönt att vara på båda sidorna liksom, av att okej. Okay, för den här amerikanska tv-serien, filmen, där man skriker och skränar och liksom skäller på spelarna. Alltså den plattityden av liksom hur man är som amerikansk fotboll. Och det finns ju de som är det fortfarande. Så vill inte jag vara.
Men är det... Det känns lite som att den tiden har passerat. Alltså det finns ju några som... Alltså, av 10 coacher så kanske 2 så.
Ja, framförallt i USA nu är det ju liksom svårt att vara det. För nu har det ju släppt. Nu kan ju vem som helst byta skola.
Mm.
Du kan ju spela 5 år på 5 skolor liksom. Förut var det ju att du var på ett ställe och då satt du där. Och då kunde coachen bete sig hur som helst. Nästan. Och det där, de har ju varit tvungna att ändra på sig. Därför att ja, du får liksom $100,000 för att spela här.
Mm.
Och är jag då en dålig ledare och inte hjälper dig liksom, med dina drömmar och dina önskemål, vad du vill göra. Ja, men då byter du till någon annan skola, till en coach som faktiskt gör det. Så att där har de ju varit tvungna att ändra sig på. Men om man tittar, alltså det som fortfarande säljer filmmässigt, det är ju liksom ja, tron av att så här är det liksom. Men vi har ju en spelare som du också känner som har spelat i Tyresö, Theo Melin Örström, som när han kom över till USA och när han berättar vad coacherna skrek åt honom liksom, så när han kommer dit som 19-åring och istället för att vara liksom genom stöd och självförtroende och allting sånt där, nu är han en fantastisk person och har liksom en stabil grund att stå på. Så han hanterade ju det här på ändå ett bra sätt. Och det har säkert hjälpt honom idag. Men jag blir liksom lite upprörd när jag hör det här. För att de sa, ja men de rekryterar ju honom. Och när de rekryterar honom så var han ju, ja men då var han ju toppen liksom. Och han är ju en fantastiskt duktig fotbollsspelare. Men så han kommer dit. Och men vem är det som har rekryterat ut den här jävla skitspelaren liksom? Det var ju du. Liksom, förstår du? Och han, det är inte så att han säger det till honom, utan han skriker över hela träningsplanen inför 100 pers. Så att, ja. Men det är en helt annan sak. Och det där är på väg bort.
Mm.
Det är på väg bort. Därför att de kan inte hålla på sådär längre. Liksom.
Jag pratade med Per i ett annat avsnitt. Och då pratade vi om coachers ego. Och den känslan av sig själv. Till exempel att Theo bytte ju lag sista året.
Mm.
Och då hade vi dialog och jag skrev till honom, men jag hörde att du ville byta lag. Och så, ja, men han, och då var det så här, är det mitt ledarskap att säga nej till honom? Eller är det min roll att önska honom lycka till och det bästa? Mm. Det är ju klart, och då, det är ju, handlar ju om en coach ego.
Ja, det är jobbigt, det är klart. Fan, han är lite grann som att ha en partner som gör slut med det liksom.
Ja.
Alltså lite... Ja, överdrivet såklart. Men det är en varför byter han? Uppenbarligen för att han ser någonting annat här borta som han tycker är bättre än där han är. Och det är ju jobbigt.
Jo, men han är ju också en fantastisk person. Han sa ju till varför.
Ja.
Och vem är jag att stå i vägen
nej,
för honom?
Nej.
Så det var ju bara att stötta honom direkt.
Ja,
men alltså, det är klart att han ska göra sin dröm.
Ja, han är ju en väldigt speciell kille. Och det blir otroligt. Ja, man håller ju tummarna för honom att om ett år så är det diskussioner om liksom vart han hamnar i draften. Liksom. Det vore ju häftigt. Fast han egentligen har 2 år kvar. Så att, vi får se. Första svensk som går i draften i NFL.
Det har varit ett mirakel på något sätt.
Ja.
Det är som Börje Salming.
Ja, verkligen. Ja, visst, absolut. Björn Borg som vinner stort. Eller Linda Haglund som springer snabbt. Eller, du vet, det är bara... Kolla hur många som hoppar stavhopp nu på grund av Mondo liksom. Det är också alltså, där folk är, där vi får duktiga idrottare, där söker sig folk.
Det är en dröm. Ofta
till. Ja, men de väcker ett intresse. Så, det där verkar spännande och kul.
Tror du att ledare i sig behöver coachas oftare? Alltså till exempel som din lärarroll.
Ja, lätt.
Jo, men alltså, det är oftast inte så vanligt att man pratar om coacha ledare i andra sammanhang.
Nej.
Det tror jag också är ett, inte ett problem, men det är inte normen att säga, ja, men vi har sett det här ledarskapet, hur kan vi utveckla oss som ledare överhuvudtaget? Och det är det som jag tänker, det är liksom grunden till den här podden.
Ja, men det är, du satte fingret på det, det är normen. Det är det. Och hur gör man, hur förändrar man liksom en norm? Det är ju inte helt enkelt. Liksom.
Nej.
Och man vet ju knappt vad normen är förrän man kliver utanför den.
Nej, men också det är också vad är, alltså vi vet ju inte vad normen är och hur det hamnar någonstans. Men det är också att i olika situationer och olika yrkesroller och om man är företagare så behöver man kanske någon som stöttar den bara.
Mm.
Och coachar den. Och
det har ju ganska många. Ganska många som är framgångsrika i företagsvärlden. De pratar ju ofta om att ja, men jag hade stöd av det här. Och jag fick hjälp här och sådär. Och det, när vi, det fanns ju förut i amerikansk fotboll någonting som heter DM Cup. Så man försöker smyga igång lite grann igen. Vilket jag tyckte var fantastiskt bra. Och då var det ju som mest nästan 200 spelare på samma plats från fem olika distrikt. Och coacher som hade valts ut också. Och då, en av de sakerna som jag gjorde då var ju att åka runt och ge liksom feedback till tränarna. Och det är ju, några av dem där känner ju jag fortfarande idag liksom. Och det är klart, jag gillar ju att kalla en spade för en spade. För att citera Carl Kam. Det är lite jobbigt för en del att höra liksom. Men det är ju min åsikt också. Och jag har fått mandat att få ge min åsikt i den. Så behöver ju inte du hålla med om det. Så här ser jag på saken. Det här tycker jag, om du väljer att lyssna och acceptera min feedback, så behöver du också kunna hantera den feedbacken du får. För du kommer få både positiv och negativ feedback. Vilket definitivt är för mig med Olle.
Mm.
Jag har ju accepterat den feedbacken och jag har gjort en rejäl ansträngning att göra justeringar. Liksom, där våra tankar faller. För när han säger någonting så kan han säga så här, men deras, tänk på det här.
Mm.
Fasen, han är ju rätt.
Men det är också för att du har ingångsvinkeln att han är inte där för att bärsa dig eller kränka dig. Utan han vill ju lyfta dig som ledare.
Ja, absolut. 100%.
Men det är ju också ett sätt idag, alltså för många människor, att om jag kommer med feedback så är min inställning att du gör det, eller den personen som kommer med feedback som är mottagare, antar att den här personen vill klanka ner eller alltså det är en negativ laddning till den här personen.
Det finns ju väldigt många, nu jag är långt ifrån på alla sociala plattformar, jag är på några få, men väldigt många försöker ju att liksom hitta sin plats i hierarkin genom att det här är ju liksom att kritisera, och det där är jag den typen av ledarskap gillar inte jag. Eller sätt att vara liksom.
Jag tänker ju mest på att mottagandet, det handlar om ens ego.
Mm.
Hade du kommit för att coacha mig så tänker jag att du vill absolut bara mitt bästa.
Mm.
Det handlar om hur jag mottar det.
Ja, 100%.
Och så är det ju med yrkeslivet och saker om allt i livet.
Mm.
Och det är ju att hur man tar saker. Och i min yrkesroll som jag har haft så har det varit att man pratar om efter arbetspasset så pratar man om att ge varandra feedback.
Mm.
Och då är det ju också så här, tolkningsföreträde. Men också säga saker för att du ska bli en bättre ledare.
Mm.
Det måste man ju tolka som att det är så. Vi är ju ett arbetslag.
Mm.
Alltså, hade du och jag varit coachningspar.
Mm.
Då hade jag velat att du skulle vara den bästa ledaren som jag kan ha på min sida.
Ja, för då blir arbetslagets resultat bättre.
Ja.
Eller fotbollslaget, eller ja, men, årskurs trean, eller
ja,
vilken nu man 17 jobbar med. Liksom.
Men hur blir det så att man är så rädd att motta någons feedback? Alltså jag har ju problem med det. För jag tycker att oavsett om det är, min tolkning är att de vill inte det bästa. Så, alltså jag brukar ju säga att jag är okränkbar. Och för att jag förväntar mig att oavsett vad det handlar om så vill de mitt bästa.
Mm.
De vill att jag ska excella på allt jag gör. Mm. Och det är min ingångsvinkel. Om inte någon skulle spotta mig i ansiktet, det är ju en helt annan sak. Ja, men man förstår vad jag menar.
Väldigt sund inställning. Det som kan hända i det läget är ju att man blir bränd. Och ja, då får det väl vara så. För du har ju faktiskt gjort ett val att ha den inställningen. Jag tror att det är otroligt sunt. Och det är det som gör att du blir en bra ledare också. Tror jag. Jag väljer att tro det. Och jag tror ju gott om människor generellt sett. Det är också ett val som jag har. Och det har också kostat en del. Där jag så småningom har insett att okej, den här personen använder mig för sin egen vinningsskull. Jag trodde vi hade en vänskap här. Ja, för mig var det det. Mm. Men för den personen var det någonting annat. Och så kan det vara. Och det, men jag har nu, när jag är lite äldre, kunnat säga så här. Vet du vad, men jag väljer att leva på det här sättet. För jag tycker att det är... Jag mår bättre av att vara mig själv. Och vara mig själv är att vara den här typen av person. Så, däremot kan jag säga så här att om du har stuckit mig i ryggen en gång. Då är vi liksom färdiga med varandra. Mm. Så långt jag kommit. Jag är inte så där superbra på att ge 10 chanser liksom. När det framgår med önskvärd tydlighet att det här syftet med det här var att du gjorde det här för att liksom, du klev på mig för att du ville själv klättra liksom.
Nej, men jag tror ju på alltså gemensam framgång.
Mm.
Och att oavsett vad man gör, om det är en arbetsgrupp, så fort vi gör det tillsammans så blir det bra. Det är ju det bästa kvittot man kan få.
Det är roligare också.
Ja, men det är ju också... Det är så många egon där ute.
Ja.
Och det, alla egon ska ju födas liksom på något sätt. Och, det är så här, och alla har ju sitt ego.
Ja, så är det.
Och det blir ju också att någon måste ju... Den dialogen kommer alltid... Vissa dialoger kommer alltid krossa ens ego på något sätt. Det är att man väljer att växa eller inte.
Mm.
Och det oftast det svåraste är ju att växa.
Mm.
Jag tycker ändå att det är... Jag menar, du har lång erfarenhet av ledarskap. Förbundskapten för svenska landslaget och massa ledarskapspoäng.
Mm.
Och ändå så är du mottaglig från Olle.
Mm.
Alltså det är ju också ett kvitto på att du vill lära dig och att du vill växa som ledare. Mm. Och det är så här, det är ingen som är fullärd.
Mm.
Men det är också problemet att vissa tror att de är fullärda.
Ja, men det är... Ja. Fast det är ingen som är.
Nej.
Inte ens en... Ett statsöverhuvud är en stor västmakt som envisar att han är bäst på det mesta. Det finns mycket att diskutera kring det där. Men jag tror att man, eller jag, jag vill kunna titta tillbaka på, nu är jag snart 55, om någon vecka här. När jag är 60 vill jag titta tillbaka och säga så här, fast jag är väldigt mycket bättre nu än vad jag var 55. Det vill jag kunna göra, för jag är nyfiken. Jag har grymma kollegor på jobbet. Som är toppen. Och jag har förmånen att få jobba liksom ganska tajt med dem. Och vi har, som man sa när jag började jobba på en firma för ett par år sedan. När jag tog tjänstledigt och jobbade på VM-data hette det då. Heter något annat idag. Men var det så här. Här är en platt organisation högt till tak. Och det har jag ju hört liksom många som använder det. Och jag har varit i verksamheter där det faktiskt inte är så platt. Det är inte så högt till tak.
Nya tankar, den gillar jag.
Ja, perfekt. Den där kan vi prata länge om. När man har en värdegrund så behöver värdegrunden också vara sann. Och på vår lilla verksamhet på Riga Amerikansk Fotboll så har vi en väldigt stark värdegrund. Och det är första gången som jag känner på riktigt att den här värdegrunden är super. Alltså den håller. Har man det, då blir det lite enklare att jobba. Och det som är bra om alla i organisationen är med på det. Ungdomarna också i det här fallet. Så kan ju de också ställa krav, vilket de ska göra. Vi har ett värdeord som är kvalitet till exempel. Eftersom vi jobbar med, våra elever ska nå internationell elit. Det är landslag eller motsvarande liksom college-nivå. Då behöver det vara kvalitet på verksamheten. Allting behöver hålla hög kvalitet. Allting från när vi pratar nutrition, sömn. Snabbhetsträning, styrketräning, fotbollsspelande allra helst, organisation och planering, att akademin är på plats, för det är ju fortfarande dubbla karriär, eller hur? Alla sådana här saker. Och det är jobbigt att vara duktig på det mesta, men kvalitet är ett värdeord som vi har. Och kvalitet ska också vara kvalitet på hälsa och välmående. Så att allting blir en balans. Liksom. Men om man säger så, okej, nu är det inte kvalitet på hur jag mår här. För nu är jag ganska nedbruten. För det var det mycket. Okej, hur gör vi för att landa här då? Hur är kvalitet på min lektion som jag har?
Mm.
I tävling och träningslära. Jag ska gå in och prata om sömnens betydelse. Det var 17 som helst. Det ska vara en jättebra planerad och bra lektion. Liksom. Det ska vara kvalitet på det. Jag kan inte dra grejer som jag gjorde 3 år tidigare och bara liksom, ja, men gå in och surfa in den här. För det här kan jag liksom. Så att, ja, men jag tror på det. Men om man säger att det ska vara på ett sätt. Säger man så här, det ska vara nytänkande i den här verksamheten. Ja, så kommer du med en idé. Som är utanför normen kanske. För normen är inte riktigt, för det är ju det som är nytänkande också.
Ja.
Eller
ja.
Att man är normbrytande i det här fallet.
Ja, det kan vara svårt för många.
Det är jättesvårt. För att nytänkande är ju toppen så länge jag tycker ungefär likadant. Eller hur? Ja. Men vad händer när någon kommer och säger som jag tänker så här?
Ja, det är inte normen, säger man då.
Fast det är vår värdegrund. Mm. Så vad är det som gäller?
Det beror hur hårt man bestämt sig för det.
100%. 100%. Oftast är det den som är chef då som brukar få rätt. Det är chefen som betalar din lön. Men alltså där är det ju liksom... Inom alla verksamheter. Men jag tror att de som är riktigt, riktigt framgångsrika är väldigt bra på att ha en värdegrund. Sen behöver värdegrunden behöver ju inte vara nödvändigtvis. Alltså jag tycker vi har en bra och sund värdegrund där vi håller på. Men den behöver ju inte alltid vara det. Man kan ju liksom bli framgång. Om syftet är att tjäna en jäkla massa pengar. I sin verksamhet, vad man nu håller på med för någonting. Så kanske värdegrunden inte är vad du och jag tycker är en sund värdegrund. Men syftet och hela liksom, att tjäna pengar på det här och det lyckades vi med. Så att, man kan ju nå långt även med en värdegrund som är skev. Liksom. För många tror att värdegrund är alltid bra. Och det är inte min erfarenhet.
Nej, men det känns inte som att just värdegrund i dagens samhälle är bara typ en samlingsord för att folk ska förhålla sig till någonting.
Mm.
Och ibland är det ju inte ens förhållningsbart.
Nej, men vi hade värdegrundsveckan när jag jobbade här ute. Det var ju jättebra att diskutera. Så hur ska man vara mot varandra? Hur ska man tänka här? Och hur ska vi bete oss i matsalen? Vad gör vi med att slänga mat? Du vet, så här, alla möjliga... konstiga, men alla möjliga frågor togs upp och det var ju superbra. Men värdegrunden var ju liksom, när man klar med det där, så hur ska man vara mot varandra och sådär. Och det vet ju du som har jobbat i skolan, att det blir inte alltid jättebra. Det är klart att det krackelerar lite och alla är ju inte världsmästare varje dag, så är det ju. Ja, men värdegrunden, hela syftet med den är ju också att vi ska kunna falla tillbaka på och säga så här: okej, Alexander, jag behandlar dig likadant som jag behandlar Christian. Som jag behandlar Lisa eller vem du än må vara. Det är det som är också, alltså vi har ett ramverk för hur vi tänker i våran verksamhet. Och man har ju oftast en egen värdegrund eller blir sin ledarskapsfilosofi eller vad man nu vill kalla den för. För det är någon form av inre kompass man har. Men du har din och jag har min och din fru har sin och liksom, min fru har sin och mina barn har liksom, de påminner om varandra så här, men vi är alla olika individer så att försöka göra det åtminstone så här vill vi att värdegrunden ska vara och så här jobbar vi med den liksom. Ja, jag tycker det har varit otroligt skönt där jag är nu, där den är så tydlig och vi ankrar tillbaka till den fasiken varje vecka.
Men det är också, då blir inte det är inte bara en värdegrundsfråga. Det blir ju ett ledningsord att förhålla sig till. Att säga, vi söker oss alltid efter kvaliteten.
Ja, och det är ett av orden. Det finns ju massa grejer såklart. Men och ta det här. Elevens drömmar ska ta sig vara. Så jag hade en kille för ett par år sedan. För det är många som kommer in när de söker oss. Och så här, vad drömmer de om? Jag vill spela liksom college. Jag vill till USA. Så vill jag spela i ligan. Liksom. Ja, men, du vet, jag skulle bli hockeyproffs när jag var 10 år gammal. Liksom. Insåg jag ganska snabbt att det var inte, jag hade valt lite för dåliga föräldrar för just den uppgiften. Genetiken funkar inte riktigt där. Nåväl, men när i en situation där vi vill i en riktning. Så hur gör vi för att vi ska hålla den riktningen? Och hur vet jag när du inte
glider iväg?
Nej, men alltså du är en liten jolle som liksom så här, men jag tänkte att så här, jag drar iväg lite här kort liksom. Så. Vad gör vi då? Och vad blir rättesnöret för, okej, okay, Alexander vill nu, men det här är ju inte gemensamt, det är inte det vi har bestämt. Hur gör vi nu liksom? Och hur sätter vi dig på rätt väg? Eller så får du välja. Vi ska i den här riktningen.
Mm.
Och vill du vara med oss så är det här som gäller.
Men blir det ofta så att jag förstår att du jobbar med ungdomar. Till början kan en dröm vara någonting.
Mm.
Och efter ett halvår, ett år så kan drömmen vara något helt annat.
Ja, titta vad bra. Nu kommer jag på vad jag skulle säga. Perfekt. Tack.
Men då är det ju också så viktigt i just din yrkesroll att det här är ju målet.
Mm.
Och det är ju någonting man går tillbaka till, tänker jag. Att så här, vi ska ju nå till din första dröm. Ja. Och det är det här.
Ja, tills du berättar för mig att nu är min dröm det här. Så att det bara jag skulle säga är så här. Alltså uppdraget vi har från RF, Skolverket, förbundet är internationell elit. Det är hela RIG-verksamheten. Det kan man liksom inte. Ska man gå på RIG så då är det det som gäller. Annars kan man inte göra det liksom. Det är det ena. Det andra är ju att Skolverket och Uppsala kommun i det här fallet som jag jobbar för är att du ska ha en akademisk behörighet när du går ut. Du ska klara, vi har 4 program då, 3 stycken är högskoleförberedande och 1 är en yrkeslinje. Och du ska ha en gymnasieexamen, så det är ju dubbla karriärer. Men som den här killen då, han kom in och ettan liksom, oh, jag ska bli som college, det är min grej liksom. Sen satt vi och hade, det var min mentorslev och vi satt och pratade. Sen i 2:an sa han så här, du Andreas, jag har tänkt lite på det här. Jag vill inte till USA. Ja, men coolt. Vad vill du då? Nej, men jag vill, han är från Värmland liksom. Jag ville spela för Karlstad Crusaders som är hans hemmaklubb liksom. Och sen vill jag inte jobba inom SAM. Jag vill bli kock. Jag bara, fan vad coolt. Ursäkta att jag svär här på podden.
Okay.
Men då ska vi jobba för det då.
Mm.
Och hitta en plan för det liksom. Vi behöver fortfarande göra klart skolan och klara examen så att du kan söka liksom någonting efteråt liksom. Och, där. Och sen så ska vi satsa på att du ska spela liksom landslag och starta så tidigt som möjligt för hemmaklubben liksom. Och han har gjort allt det där.
Det är hans dröm, är ju ja. Hans dröm.
Hans dröm är hans dröm. Inte min. Det är liksom, det kommer så, åh, så här, hur många har du skickat till college? Ja, men, så Theo Melin, han var ju superklar vad han ville. Han ville dit. Och han jobbar för det.
Mm.
Han jobbar för det som 17. Och sen superbra genetik. Grattis till honom. Där, alltså, du vet, men alltså, den satsningen han gjorde är ju helt enorm. Till honom, och det finns flera stycken där. Men liksom, det är också så här, men om du väljer en annan väg. Elevens drömmar ska tas tillvara.
Och det är okej.
Okay. Det är okej. Okay.
Och det är det vi jobbar med.
Så länge han uppnådde det övergripande målet, uppdraget vi hade.
Mm.
Sen har vi haft elever som säger, men ja, nu, den här satsningen är inte för mig längre. Vad är det för dig? Nej, men jag vill bara göra det här. Okej. Okay. Då finns det ju elever som har slutat.
Mm.
Och det är också okej. Okay. Ja, för det är deras val.
Ja.
Det är deras val, det är den som är den viktiga. Sen har vi haft andra elever som har gått klart skolan. Och sen har de valt liksom att byta riktning när de är klara, använder det de verktygen som de har plockat upp under de här åren till att göra andra saker, driva eget företag som omsätter rätt mycket pengar, 21, 22 år gammal och liksom vi pratar hundratals miljoner liksom. Det är ganska häftigt.
Det är också drivna individer.
Ja, absolut. Och det är så här, okej, okay, nu jag provade det här amerikanska fotbollsspåret, men drivkraften blev, alltså jag gled över på det här istället, för det tilltalar mig mer. Men go for it. Du har lärt dig att passa tider, att jobba hårt, att slutföra uppgifter med hög kvalitet. Vem vill inte, och du är bra på att samarbeta med andra människor, vem vill inte jobba ihop med en sån individ?
Det vill också att ta beslut och förstå konsekvenser.
Ja, absolut. Jag är otroligt glad över de här. Hade jag önskat att de spelade mer amerikansk fotboll? Ja, ur ett egoistiskt perspektiv, ja. Men det är inte deras dröm. Det är som mina ungar, ingen av dem spelar amerikansk fotboll.
Ja, vad hände där?
Ja, precis. Nej, men det är ju liksom, det är deras, de är deras, deras. De får göra det de vill göra.
Alla är olika individer. Och alla har sina olika drömmar.
Mm. Jag träffade en av mina lärare när jag gick elittränarutbildning på Bosan. Håkan. Som jobbar med mental träning och sådär. Han och Charlotte och hans fru, de har ju barn tillsammans. Och han sa det så fint när vi gick utbildningen. Han sa så här: jag vill inte vara en måttstock för mina barn. Jag vill vara en språngbräda. Det tyckte jag var väldigt bra sagt.
Det är också...
Så att liksom, okej, okay, jag är lärare. Min mamma var lärare, så det blev jag också. Det är ju ganska vanligt att man följer sina liksom föräldrar, eller hur?
Mm.
Ja, men min pappa liksom, ja, men han var snickare, så då blev jag snickare också. Eller vad det nu kan vara för någonting. Det är inte jätteovanligt att det är så.
Nej.
Men att kunna liksom studsa vidare och bli någonting annat som du själv vill och hitta, som det här vill jag satsa på.
Men ligger det inte i... mitt mål är ju att göra mina barn bättre än mig själv.
En språngbräda.
Ja. Men alltså, det måste ju
sen vara... hur högt de väljer att hoppa.
Ja, men det är ju upp till dem.
Eller hur?
Ja. Eller? Men det enda jag kan göra...
Du kan inte sätta taket för dem.
Nej, jag kan bara ta en hand i ryggen och stötta.
Mm.
Och vara den jag kan vara för dem.
Mm.
Jag kan liksom inte...
Och det är inte helt lätt.
Nej. Det är ju en del av fostran.
Så är det.
Att kunna släppa när man behöver släppa.
Mm.
Stötta när man behöver stötta. Och ibland kanske man inte behöver stötta, utan man måste bara tillbaka.
Och det är inte alltid så att man fattar rätt beslut, eller?
Nej, men vi är alla människor.
Så är det, och det är, finns det någon relation som där känslor är så starkt involverade, så är det den som man har till sina barn, eller hur?
Mm.
Så att det är en helt annan diskussion kanske i det här, men det är en spännande utmaning.
Men det är ju också, i min värld så är ju också föräldraskap ett ledarskap.
Ja, det är förvisso sant.
Det är det. Jag lyfter ju upp också föräldraskap i podden. För det är ju också ett sätt att vara en ledare för någon annan.
Mm.
Och det är därför det jag tycker det är så bra med den här plattformen. Att alla har en ledarroll någonstans. Och det kan vara att du är en tjej i ett fotbollslag som är... Det behöver inte ens vara kapten. Men din energi är ett ledarskapsenergi. Din relation med din mamma eller vad som helst. Det är... Oavsett om man är en föräldraroll, barnroll, kan du också vara ledare på andra, olika sätt.
Mm.
Så det är därför jag vill lyfta upp alla olika människor med alla olika perspektiv. För det kan vara så att man får höra någon som har ett perspektiv som man inte hört innan. Och då blir det så här, men det där stämmer överens med min tanke, men jag har faktiskt inte förverkligat det.
Eller verbaliserat det.
Ja.
Det är ju lite annorlunda när de säger, men så här gör jag. Vissa saker är jag ganska liksom stelbent på. Å andra sidan finns det andra grejer som jag är mer öppen för att göra förändringar. Och jag tror att de flesta människorna är så. Det där är ju också den utmaningen. Liksom. Men om man pratar om neuroplasticitet, liksom hjärnans förmåga att hitta nya vägar och göra saker och ting. Så är ju, då är det ju liksom, det där är ju en utmaning. Och framförallt ju äldre man blir, tror jag. För att man trampar upp stigarna liksom, och stigarna blir ganska bekväma att gå på. Lite jobbigt att gå ut i liksom där snön är. 60 cm ny snö liksom, och helt plötsligt behöver jag trampa upp nya stigar här. Det kan vara ansträngande. Och är man inte motiverad för det, då kör man ju det gamla. Liksom.
Men det är också att våga prova nya saker. Och det är ju oftast det här med, man är bekväm med det man gör. Göra någonting helt nytt. Det som var normbrytande. Det är ju någonting som är egentligen i grunden inte någonting som ska vara sanningen. Eller det som vi ska göra.
Mm.
Utan det ska vara nytänkande. Men normen har ju också blivit att det är det vi förhåller oss till.
Mm. Och normen är här just nu.
Mm.
Där vi befinner oss. Men vad händer om du flyttar till Jakarta? Eller Senegal? Eller Alaska? Liksom, normen där är ju annorlunda. Kanske inte jättemycket, men den kommer att vara annorlunda åtminstone. Så att det är liksom, det är också en del testar nya grejer genom att man liksom flyttar och byter plats på jorden, för att helt plötsligt blir det inte för att det ska vara annorlunda, utan det finns ju säkert ingen anledning att man gör det, men normen här och nu är ju liksom, ja, men så här ska man vara här. Mm. Fast det är ju bara en uppfattning vi har nu.
Ja.
Och det är en uppfattning, och det finns ju inget facit. Det är det första man behöver acceptera, att det finns inget facit.
Ja.
Eller,
ja, men jag tänker att
there is no spoon.
men det är också att om man skulle hamna i till exempel Alaska, för då börjar man traska nya stigar.
Du är tvungen.
Ja, nu har jag aldrig varit Alaska. Jag tänker att kanske först förbereda sig. Plugga på lite. Veta vart man ska hamna någonstans.
Mm.
Och sen bara våga ta klivet.
Mm. Och det är läskigt.
Ja, det måste vara det läskigaste
man får göra. Det skulle jag också tycka. Något som jag är orädd, men det är absolut inte.
Men om du skulle prova något nytt som du tycker är läskigt, som ledare, vad hade det kunnat vara? Jag menar, du är ändå van med att stå och prata framför människor. Finns det någonting som du säger, det här känns lite utanför min comfort zone?
Ja, utmärkt fråga. Jag gillar ju att vara förberedd. Så, du sitter och skrattar lite för du känner mig, men det är precis så. Så att improvisation liksom, när inom givna ramar, det är liksom i områden där jag känner mig trygg liksom. Men inte vet jag, om jag skulle liksom spela teater, så improvisationsteater, förstår du, det är liksom, det hade ju, då hade jag inte sovit dagen innan kanske. Men någonting sånt där, alltså, som är, där är inte i kontroll, det är någon annan som sitter och sköter hand om det här, och det är ett nytt område där jag inte har så jättemycket att falla tillbaka på. Så. Men när jag gick i elitkärnutbildning eller ETU, så det var en sak som de sa liksom första dagen när vi kom dit. Jag hade ju tre stora, det var Håkan och Charlotte och så Janne Karlstedt som också är en fantastisk ledare. Så tänk nytt. Det var liksom första som vi fick säga. Här ska vi lära oss att tänka nytt. Vi ska slå sönder gamla liksom. Och så jobbar man med så här, bovlare, rullstolsbasket, ultramaraton. Alltså förstår du, de kommer in med en helt annan. Alltså deras normer inom idrotten liksom, var ju helt annorlunda. Det var otroligt spännande och jag lärde mig jättemycket där liksom. Och i samma veva det här, jag gick där 04 till 06 och jag fick min son 05, mitt första barn. Och det är omvälvande att bli förälder, det vet jag alla som har blivit det. Men även om jag var ganska gammal, jag var 35 då, kom jag ihåg liksom att jag, så här, när vi kom tillbaka sommaren andra året vi skulle börja. För vi hade utbildningar i 3 månader, sådär. Det var 3 gånger och sen så var det 3 månader utan när man skulle liksom reflektera och sen så var det ytterligare 3 träffar liksom som man hade. När vi hade uppstartsträffen där så skulle man skulle berätta, jag kommer inte ens ihåg vad det var för någonting, men jag bara grät liksom. Jag har bara insett att jag är en helt urusel ledare liksom. Allt jag har liksom trott på och kunnat sedan tidigare liksom är, jag har ju lärt mig, det är inget bra liksom.
Jag har gjort fel,
jag ska sitta i coachfängelset liksom. Och då var det skönt att vara i ett sammanhang liksom, med 40 stycken andra som kunde liksom, trösta en. Och några av dem hade ju verkat väldigt mycket längre än vad jag hade gjort då. Liksom. Men just att få det där liksom, att fasen Andreas, det du trodde var bra ledarskap, det, jag har gått på GH, jag jobbar i skolan. Liksom. Jag kan det här. Eller inte så bra kanske.
Det är ju jättesvårt.
Ja, det är jättesvårt. Och det var tufft alltså. Så. Men jag lärde mig också där att okej, okay, om det är så, hur kommer jag känna om 15 år, om 20 år, om 25 år? Liksom. Så. Och sen efter ett par år så började jag, här det är nu. Och sen så Olle som kommer in och liksom, första mötet med alla tränare som var där då. Liksom, han bara så här, Pelle, så här, i 10-15 sekunder. 10-15 sekunder, sen vänder han sig om till mig. Och så nu är det din tur, 5 minuter. Så det var ju också så här, första mötet var vi så där, och det här blir ju jättespännande liksom. Jag höll inte med om allt han sa heller, men såklart, så är det ju. Men man behöver vara öppen för att okej, okay, här finns det ju faktiskt en möjlighet att få växa.
Mm.
Vilken förmån det är. Jobbigt, men vilken förmån. Så att det finns tillfällen när jag inte har varit mottaglig.
Hur axlar man en situation där man inte är mottaglig? Jag vill ändå jobba på mig själv. Men att inte vara mottaglig måste vara supersvårt. Att hjälpa någon annan som inte är mottaglig.
Ja, men det kan ju vara tillfällen. Det kanske händer grejer. Liksom. Jag menar, vi pratar bara ren liksom, hypotetiskt här. Låt oss säga att du genomgår en skilsmässa. Det är ju jättejobbigt. Att vara i det är en jättestor förändring i sig. och då samtidigt jobba på sitt ledarskap, kanske inte, du kanske inte är jättemottaglig då, för du är fullt upptagen med att hantera allt annat och efterföljde vad det är liksom, med relationen till barnen och ekonomi och liksom, ja, du vet, alla sådana spörsmål som kan dyka upp. Så att man behöver ju också vara på en hyfsat bra plats för att liksom, ja, det som hände med ETU och det som var bra där och det som gjorde att det rörde om så pass mycket grytan var ju att jag blev förälder precis i vevan. Så att det var ju liksom, det var ju omvälvande som 17. Och så samtidigt, så det började liksom snurra i grytan och sen så stoppade någon ner en jätteslev och rörde om ännu mer liksom. Och jag hade ju tur som kunde hantera det där liksom. Men när det är sådana där saker, då har jag alltid haft liksom, jag har ju haft en mamma i min ringhörna liksom, så att det är alltid superbra, just med någon som är väldigt bra på att sortera och träffa människor i kris och sådär liksom. Och finns det någon jag litar på, är det min mor liksom. Så att det men har man inte det, så blir det nog svårare, skulle jag kunna föreställa mig. Det vet ju inte jag förstås, men det,
man ges ju en bra förutsättning om man har en förälder som är pedagog. Och är väldigt duktig pedagog.
Och det behöver inte vara pedagog, du behöver bara en vettig människa.
Ja, men, alltså, men det, jag tänker mer att din mamma har bara ett stort erfarenhetsbatteri.
Ja, okej. Okay. Ja, absolut.
Sen det är den här med att säga, ja, men jag jobbar som pedagog. Alltså, du behöver inte vara bra pedagog för det.
Nej, det finns ju ett par stycken som...
Ja, men det är för oftast... Så här, men...
Det finns snickare som inte är toppen heller.
Nej, men oftast brukar det ju vara så här, men det är en... Om man är utbildad pedagog så ska man vara bra pedagog. Och så är det ju inte fallet. Men folk kan ju vara begränsade i deras pedagogiska förmåga.
Mm.
Och den, om man då har en tillgång som har ett stort batteri av erfarenhet.
Mm.
Som i ditt fall, det är mor. Men det är ju också att kunna ta den coachningen genom tid.
Mm.
Och jag tror också att det är det som han vill, Olle.
Mm.
Att kunna ha en sån person, att kunna coacha. Det kanske borde bli en ny norm att man alltid söker sig för en ny coachande struktur på något sätt.
Men jag tror att jag tycker att det är viktigt för mig.
Mm.
Sen behöver inte det vara sant för andra människor, men för mig har det varit jättebra att kunna bolla med. Och för mig är det liksom att få ny input. Jag har ett gäng sådana. Vi har en gemensam bekant, Urban, Ubbe,
mm.
Som är en av mina stora förebilder också. Som är... Har också liksom varit en vad man säger, ett shining beacon liksom, mm. en någon form av så här nordstjärna liksom, att okej, men det där är en ledarskapsstil som jag gillar liksom. Så jag försöker plocka från de här människorna som jag ser upp till och så här, okej, hur skulle han tänka i det här läget, hur skulle hon göra om jag liksom, så och sen ringa och fråga såklart liksom, precis som jag hoppas att det finns de som kan prata med mig och fråga med mig, Andreas, hur ska jag tänka här? Och det är ju rätt många som gör det. Och eftersom jag har haft dem som har hjälpt mig, så är det ju liksom en absolut självklarhet att jag ska liksom plocka upp telefonen eller återkoppla eller träffa dem om de behöver. Liksom. Det är jobbigt när man tycker om människor. Liksom. Det är det. Eller jobbigt är det inte. Det är härligt, men det är spännande, ska jag säga.
Den första besöken jag hade här på podden säger att man behöver vara i människans tjänst. Och att alltid kunna vara för till för någon annan på något sätt.
Mm.
Och tillföra saker till andra. Mm. Och inte på ett naivt sätt att så här, ja, men jag behöver hjälp med det här. Och så kommer man att ställa upp hela tiden. Då blir man ju dumt snäll istället.
Ja, men det är också det. Och det vill man ju förmodligen inte vara. För att du har ju bara 24 timmar på ett dygn liksom. Och du vill inte prioritera bort för någon annan. Och så prioritera bort dina barn eller liksom din partner eller vad det nu kan vara för någonting liksom. Alltså där ibland får man ju säga så här, vet du vad, just nu har jag inte möjlighet. Men jag tror att serva andra människor liksom är lite grejen för oss som människor. Och det behöver inte vara rätt för alla andra liksom. Jag vet att du delar liksom ganska mycket. Vi har ju samsyn på ganska många av de här sakerna. Sen tycker vi olika om andra grejer, och det är det som är härligt också.
Ja, jag älskar ju när folk tycker olika. För då kan man ju också utveckla självet. Alltså, eller jag kan utveckla mig genom att höra någon annan säga någonting. Som jag, okej, okay, det är en intressant vinkel. Och då kan man ändå börja tänka på det perspektivet.
Ja, men så där är det på jobbet ibland. Jag har en jätteklar idé om jag tycker att vi ska göra saker och ting. Presentera det från, ja, men, som Robert till exempel, som jag har jobbat, som det är vi två som driver RIG tillsammans. Och sen har vi Johan Sedin som är också en kollega och grym kille. Men han jobbar med NIU som är den andra delen. Men Robban och jag har jobbat tillsammans sen jag började jobba där uppe. Och ibland är det så här, och det är så härligt för att han kan säga så, nej men det tycker inte jag. All right, då sätter vi på boxhandskarna liksom. Och sen så ser vi. De verbala boxhandskarna ska jag säga. Så att folk inte missförstår mig. Men och då blir det liksom en argument. Och sen så efteråt så här. Ja men, nej, men vi kör på ditt sätt. Och ibland gör vi på mitt sätt. Liksom. Det, och det är också så här. För vad är huvudsyftet? Och det är att verksamheten ska hålla så hög kvalitet som möjligt. Vi ska ha så bra verksamhet som möjligt för ungdomarna. Och vad är det vi ska göra? Vi hade för ett par år sedan så tittade vi på att köpa in en ett tekniskt hjälpmedel som är grymt, verkligen, toppen. Men det är ganska dyrt och har ganska hög kostnad i sån här licens. Är det kvaliteten om man använder det här verktyget? Absolut, tveklöst. Men vi har vår budget att förhålla oss till. Så om vi använder pengar för att göra det här och licenser sen, så behöver vi ta bort någonting annat. Okej, och tar vi bort någonting annat, då blir det liksom, vad gör man så här, nettovärdet blir sämre. Alltså blir det inte bättre kvalitet för verksamheten. Då valde vi bort det där. Fast det vore otroligt bra ändå i vårt arbete. Liksom. Och då kan man ju välja att söka sponsorer eller kommersiella samarbetspartner. Alltså man kan ju välja att liksom lösa uppgiften ändå. Men i det här fallet valde vi bort det. Och det tog, den diskussionen tog 3 minuter. För det var väldigt tydligt vad vi valde mellan, förstår du?
Ja, men det är för att ni har en bra relation mellan dig och Robert, om det var Robert.
Ja,
då.
Ja.
Och ni har ju ändå en, inte, alltså, jag tror ni båda har stolthet, men ni kan ändå sänka ert ego för att lyssna på den andra.
Ja, 100%. Jag är tveklöst. Tveklöst. Därför att vi är där av samma anledning. Det ska vara så bra verksamhet som möjligt för ungdomarna som går där. I annat fall kan vi sluta. Då är det ingen idé att hålla på
med annat.
Vad kan man hålla på med annat?
Tror att människor övergripande jobbar kvar med saker inom ledarskapsroller för länge i sin sektor och inte inser att man kanske börjar göra ett dåligt jobb?
Så kan det vara. Tror jag att man kan utvecklas i sin sektor om man är nyfiken. Om man utvecklas, man vill liksom, man vill läsa, man vill lyssna på. Jag är ju, det som både är en förmån och en nackdel är att jag sitter i bil liksom en timme minimum enkel väg. Så det blir ju ett par liksom poddar. I början lyssnade jag på musik och sen efter ett tag liksom, så tipsade Robban mig om jag lyssnar på den här podden och den här podden och den här podden. Liksom. Och så, ja, du vet, det är någonstans mellan liksom 250 och 300 poddar som har med träning att göra om året som jag lyssnar på. Och sen så, det här var jättespännande som han pratade om. Köpa boken eller följa upp med den forskning som han pratade om. Eller, och så, Robban, lyssna på den här. Vad tycker du om den här? Fan, som var spännande. Men lyssna på den här killen. Så, liksom, du vet. Så att det är hela tiden någonting där vi ska vara experter på det vi håller på med. Sen drar vi lite olika liksom,
slutsatser.
Ja, det också. Men också lite olika saker. Sådär. Precis som om du och jag skulle jobba tillsammans, så skulle du ha några grejer som du vurmar lite extra för. Då driver du det. Medan jag har andra saker som jag tycker är extra viktigt. Då driver jag det. Vi behöver liksom inte, och sen några som vi gör samma. Men vi behöver också få bredd i det vi håller på med. Och kunna landa i alla, alltså, så brett som möjligt i verksamheten. Så behöver vi driva olika frågor. Man kan inte göra allt. Men det blir många kockar.
Man kompletterar varandra på ett bra sätt i mångfald för att stötta andra.
Det är så det är. Och det, ju större gruppering, desto svårare är det, tror jag. Alltså i en skola, 1500 elever och 60 anställda lärare eller vad det nu kan vara för någonting, beroende på nivå man är. Och sen så övrig personal som helst ska tycka ungefär lika. Liksom, men man ska ju ändå dra åt samma håll. Liksom. Om det är du har en städare som ser att det pågår mobbing, då vill man att den städaren ska liksom kliva in och hjälpa till och jobba mot värdegrunden, för så här beter vi oss inte här. Liksom. har de mandat att göra det, får de göra det, liksom, är det någon som har pratat med dem om det här? Mm. Ja, du vet, det är ett exempel på hur det skulle kunna vara. Liksom. Så det blir, jag tror att det är svårare. Och på Volvo jobbar vi så här. Ja, ni har ett par tusen anställda, liksom. Hur gör vi nu? Liksom? Så det, den är nog, det blir nog ganska utmanande.
Det är en stor fråga.
Ja, men så är det. Och det är så här, ja, vdn och den som är på verkstadsgolvet. Liksom. Alltså få dem och det är två helt olika, man är på olika nivåer såklart. Liksom. Så jag vet inte hur det där funkar, sånt ledarskap liksom, i storhushåll.
Nej.
Men för vår verksamhet så är det alldeles utmärkt. Och det är det som jag väljer att tro att det gör att vi har en väldigt, väldigt, väldigt bra verksamhet.
Så det är kul att höra hur du har utvecklats genom tid och hur du blir kompletterad över tid och att du inte vill sluta växa. Det är något fantastiskt och en stor ledarskapsförmåga. Och jag tänker att nu när vi har pratat en timme så tackar jag för din tid. Jag lär mig, varje gång jag pratar med dig så lär jag mig nytt. Och det är tydligt att du har spelare genom din tid som har lärt sig massor av dig och vill fostra sina barn efter din pedagogik. Så tack Andreas för att du kom och pratade.
Tack så mycket för att vi fick vara här. Otroligt inspirerande att få prata med dig.
Ni har lyssnat på Den Store podden med avsnittet Andreas den Store här på Tyresö Närradio 91,4. Jag som är programledare heter Alexander Nilsen och tack för att ni har lyssnat på Tyresö Närradio 91,4.